Värvet görs i samarbete med Acast.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Det sitter alltså mellan 70 och 80 personer repa på mina låtar. Alltså, jag får stå där och fronta dem, och jag har inte tagit en enda gitarrlektion eller läst, plugga på musikskolan och sådär.
Tänk på en svensk gitarrist.
Ja, okej, det finns ett gäng, men top of mind för de allra flesta tog det ändå dagens gäst vara. För Jan-Erik Tage, ja Janne alltså, Schaffer, har spelat med otroligt många artister och har sedan starten på sin studiomusikerkarriär 1970 medverkat på långt över 5000 låtar. Och han hade kanske kunnat stå där långt in i en studio utanför allmänhetens synfält och kompat Ted Gärdestad, ABBA, Cornelis Vreeswijk, Björn Skifs, Lisa Nilsson, Helene Sjöholm och så vidare. Och förmodligen trivs ganska bra, men han har ju också en otrolig karriär som artist. Dels i massor av band, inte sällan med Björn Jason Lind, den otroliga musikern och kompositören som gick bort 2013. Dels i Electric Banana Band, som namnet till trots inte är ett band, mer om det strax. Men också solo, och oj vad det har svängt om hans diskografi. Snart fyller han 76 år, men han är pigg som en spigg och verkar helt befriad från planer på att sluta underhålla. Och det är en helt svartklädd Schaffer som kommer till ateljén och gärna tar en skvätt mjölk i kaffet. Och ungefär så här lät det när han utgjorde 86% av det som skulle bli Värvet, avsnitt 486 med Janne Schaffer. Jag har ett minne som är relaterat till dig som jag skäms över, och jag skulle vilja dra av det plåstret direkt eftersom det innebär, det innefattar att jag har ljugit för dig.
Jaha, där ser man.
För 7 år sedan så var du och jag på samma premiär på Skala Teatern. Och jag har ingen aning om vad det var för föreställning, men det jag väldigt tydligt minns är att jag kommer ut från toaletten. Och då står du där, du är först i kön. Och för mig är du liksom en ikon, det är det ju för många givetvis. Men jag blir så jävla glad när jag ser dig. Så jag säger, åh, Janne Schaffer. Och så svarar du så här, aha, hej, hej. Och då säger jag, vi har träffats. Och det är här jag börjar ljuga. Och jag har ingen aning om varför jag gör det. Och så säger du, jaha, ja, nej, men det var på musik. Det var på Melodifestivalen 97 eller 98 i Malmö. Och då svarade du,
det är osäkert.
Nej, för du var inte där.
Nej, jag var inte där då.
Nej, exakt. Och det lät du mig veta.
Ja.
Och sen så, nej förlåt, då minns jag fel. Men kul att se dig i alla fall. Och jag vet inte varför jag ljög. Men så var det helt enkelt.
Okay.
I alla fall.
Ja.
Förlåter du mig för att jag ljög?
Absolut.
Tack så mycket, vad skönt.
Inga problem.
Men du har väl den här, du väcker den här reaktionen hos många.
Ja. Det gör jag. Det är ju det som man känner igen mig, men inte riktigt kan relatera och koppla ihop mig med fel person och sådär. Det händer titt som tätt. Och alldeles innan pandemin så spelade jag med symfoniorkester i Piteå. En söndag kväll skulle det vara, och jag tänkte jag tar en liten promenad på gågatan i stan, och jag går på gågatan och så möter jag en medelålders kvinna som ropar, åh, en kändis i stan, åh, du, får jag ta ett kort på dig? Ja visst, ja, det går fint, kan du backa upp där lite grann så får jag in det i min iPhone här. Ja visst, ja. Så rättar jag in mig så här, jag vet precis vem du är, så du. Jaha, så jag, var kul, det var roligt att höra. Ja, det är inte varje dag som en världskändis som Staffan Scheja spelar i stan, var ska du spela?
Ja.
Och jag ändrade inte på det.
Nej.
Jag letade henne och trodde att hon var ju så himla rar också, väldigt positiv och glad, jag tyckte. Så att det händer då och då, kan jag säga. Det finns flera sådana exempel.
Det finns väl vissa likheter mellan dig och Staffan Scheja?
Det likheten är att vårt efternamn är på SCH.
Jag minns inte.
Jo, men alltså, det finns en annan parallell, och det är att vi båda två spelar med Björn Gis och Lind.
Mm. Alltså, och är musiker.
Ja, i musik, men han är pianist och jag är gitarrist. Ja, så det skiljer ändå. Och han är ju klassiskt utbildad och har ju varit rektor på musikhögskolan och sådär. Jag har ju största respekt för honom. Men vi har spelat ihop några gånger faktiskt, Staffan och jag. Så att, men det är lätt att... Alltså det är svårt. Jag kommer ihåg en gång när jag gick på... Jag åkte ut till Arlanda och så såg jag en person jag kände igen. Så jag vinkade så här, tjena! Så här, hej, hej! Och så, men så plötsligt bara det blinkade till så här, varför morsar jag på honom? Det var Kojak.
Ja.
Telly Savalas eller vad han heter, som har filmat någonting där. Men ansiktet var så igenkännande, så man kände att honom känner jag ju, men jag har aldrig träffat honom naturligtvis. Nej. Men jag har sett honom på TV då många gånger. Jag skulle kunna sitta här länge och berätta om allt som har hänt.
Ja. Men du, när du blir intervjuad eller, tänker jag, kanske prata med folk i allmänhet, så är det ju väldigt mycket som kretsar kring nostalgi i en eller annan form.
Mm.
I viss mån är det ju givetvis rimligt. Du har ett långt liv bakom dig. Du har gjort mycket.
Ja.
Ja. Och det är ju fantastiskt. Men önskar du någonsin att du fick prata liksom mer om nuet och snartet? Och...
Spelar inte så stor roll, tycker jag. För man bygger ju upp... Jag brukar alltid säga det. Jag har två karriärer. Dels som studiemusiker, som jag är otroligt stolt över. För att vara studiemusiker, det fordrar jättemycket. Man lär sig så otroligt mycket. Det skulle kunna utveckla väldigt mycket. Och det andra är då som solist och låtskrivare. Och de där karriärerna, de går parallellt hela vägen. Så att, och det är ju kul att kunna berätta, eftersom väldigt mycket av det jag har varit med och spelat in, dels som jag skrivit själv och dels som jag varit med på studio, som studiemusiker, det lever kvar, den musiken finns ju kvar. Jag menar, bara för en vecka sedan så växer ju ABBA upp igen efter nästan 40 år, va? Det är helt otroligt. Och vad hände då? Jo, det hände följande att det var ju en stort pådrag och liksom så där, internationellt och i London så där. Mm. Det var inte någon från svensk media som hörde av sig till mig, utan BBC.
Okay.
Ringer och, eller mejlar mig först och frågar om jag kan sitta och prata om de nya plattorna eller nya låtarna. Jag säger, jag har ingen aning. Det måste jag har fått den frågan så många gånger. Jag är inte med på det nya som Benny och Björn har skrivit. Så att jag sa, jag vet ingenting om det, men du kan väl berätta hur det var när du var med då. Ja, det kan jag berätta, så det står jag för, jag är stolt för det också. Så jag satt på morgonen där på torsdagen och pratade i BBC 4. Men då var en engelsk musikjournalist och han hade väldigt bra analys på varför ABBAs musik har hållit så bra. Det finns ett svenskt vemod i musiken, i musikaliskt, ihop med texterna då. Och jag håller med om det. Mm. Det finns det. Det skulle jag nog kunna karakterisera. Även om man nu varit involverad så mycket, så det är svårt att få distans. Alltså det, för jag hör låtarna, så det är nästan som man kommer ihåg när man satt i studion eller satt med i Melodifestivalorkestern och de vann med Waterloo och sådär. Det rullar i huvudet på mig då. Och sen samma dag så fick jag mail från Sky News. Jag kunde sitta i direktsändning i deras nyhetsprogram och prata om ABBA. Och då sa jag samma sak. Jag är inte med på det nya, så jag vet, ni kan inte fråga mig någonting om det. Men jag kan ju säga vad jag tycker om de nya låtarna. För då hade de redan släppt, så jag hade hört dem. Och jag sa, det är fantastiskt. Och det som jag började med att säga, för då tänkte jag, måste jag tänka till lite grann vad jag ska säga. Så man kan inte bara säga, det här är jättebra. Liksom, utan, då sa jag så här, eftersom jag tycker ibland att idag, alltså man, klart man ska, det kommer nya generationer hela tiden så här. Men det här visar att alltså, människor som bara för ett år sedan i Sverige var klassade som riskgrupp. Va? Alla över 70 är riskgrupp. Det var fruktansvärt att bli utpekad på det sättet. Ändå kan skapa musik som går hem över hela världen. Det tycker jag är fantastiskt. Och det, jag känner ju likadant med, eftersom jag jobbar ihop med Lasse Åberg också. Vi håller på med ett projekt nu, två projekt faktiskt. Och vi känner ju fortfarande att vi har energi kvar, vi har lust och passion. Och det tror jag hela gänget, tjejerna och killarna i ABBA, känner också. Och det är ju otroligt att det fungerar, så att jag har full respekt för det. Och det sa jag också på Sky News där, och det tycker jag också. Och så det är det som är här och nu då. Jag sitter ju nu med projekt om Lasse Åberg och jag gjorde då en musikal på den musiken som vi skapade i gemensamt dialektiskt på Nonna Band. Som jag då karakteriserar, det är inte ett band. Alla tror att kan du inte sätta ihop elektriskt på Nonna Band liksom som band. Det säger jag direkt att det är en konstinstallation skapad av Lasse Åberg. Mm. Han gör designen, klär ut och så skriver texter och jag får göra musiken. Men vi brinner för samma sak både Lasse och jag, och det är miljön och klimatet. Så att vi gjorde 2006 så hade vi skrev en musikal på Malmö Operan som gick upp och som byggde på många av våra gamla kända låtar då, Svampen, Banankontakt, Prä Maja och så här. Men jag skrev också knippe nya låtar, för Lasse skrev nya texter, bland annat att rädda regnskogen till exempel. Det handlar om det, att Trasor och Bananer ska rädda regnskogen. Och den kommer upp nu i höst och ska gå runt hela Sverige och premiär i Kristianstad den 6 november, vet jag. Med massa Kristoffer Wolter, Nassim Al-Fakir, Charlotte Strandberg och ett helt gäng. Och så levererar Lasse och jag text och musik. Och Lasse sitter alltså och skriver, uppdaterar manuset så att det applicerat till idag, för 2006, det som hände då, det är inte, det hände, det utvecklar, alltså klimatet förändras hela tiden, och så att det finns, det är anpassat till det som händer idag. Mm. Med, så att det är jättekul. Det är bara en grej som jag gör idag, om det, men sen kan ju titta tillbaka också. Det bygger ju på det vi har skapat en gång i tiden för 40 år sedan.
Ja, visst. Varför ringde inte ABBA då, förresten?
Det har jag ingen aning om. Nej. Det var ju så här att, det sa jag också, att redan under på 70-talet så alltså det började ju egentligen med att jag var ju med på de två första plattorna nästan på allting. Och, men 73 så släppte jag min första soloplatta, och den låg på första plats 6 veckor. Alltså låg före ABBA och Gärdestad och allt som jag... Alltså då jobbade jag som studiemusiker för fullt. Och 74, och då satt jag med i Melodifestivalorkestern när ABBA vann, eller ABBA kom trea med Ringring. Men sen satt jag då 74 när ABBA vann med Waterloo. Då satt jag också i orkestern och var med och spelade på den låten också. Men 74 åkte jag också på 2 månaders turné i USA med en amerikansk sångare som heter Sean Phillips. Med engelska musiker. Det var en fantastisk turné. Alltså, där man fick spela 42 konserter på 47 dagar. Alltså, det var otroligt slitsamt. Men jag fick se den amerikanska, ska vi säga, branschen väldigt mycket. Det var mellan 5 och 10 000 pers per konsert. Oerhört lärorikt. Och då var min son 1 år. Och jag hade liksom precis startat upp min familj. Liksom. Så när jag kommer hem, efter 2 veckor när jag kommit hem, så kommer ABBA fråga om inte jag kunde hänga med dem till USA. Just det. Och då var jag tvungen att välja. Då sa jag att jag är jättegärna med och spelar på skivorna, sa jag. Men om ni ska liksom spela live eller så ut och så... Då, jag kommer inte ihåg om det var jag som rekommenderade, men Lasse Welander är ju en fantastisk gitarrist. Och, så att sen så efter det kan man väl säga, så är det 50-50 mellan Lasse Welander och mig. Då. Och sen, det sista jag gjorde med själva ABBA, det var ju Under Attack och Cassandra. Och sen så, och då började, och det var alltså 80, var då Electric Banana Band började 80. Mm. Och sen var jag igång med J som skrev Brusa höger lilla å, så jag var igång med jättemycket andra grejer. Och sen vet jag att när de har gjort Chess och de har gjort lite andra grejer och sådär, så har de anlitat Welander, så det är ju, det är inget konstigt tycker jag. Det är klart de ska ha Lasse, han är en fantastisk gitarrist. Så.
Men du... Jag tänkte på det här lite sliding doors-tanken. Alltså, du verkar nollbitter kring, ja, men just det där med att du skiter i och turnerar med ABBA och så. Mm. Men finns det tåg som du ångrar att du inte hoppade på?
Egentligen inte när jag ställer sådana där. Jag har fått frågan om jag ångrar att jag inte åkte med ABBA på turnén. Det gör jag inte. Mm. För att vad jag fick göra istället, vad jag satte på, det var min egen karriär. Så att jag hade ju... Jag gjorde min första platta då 73, jag gjorde min andra platta 74, den tredje plattan 75 som släpptes i USA och som fick en fantastisk recension i Rolling Stone och ledde till att jag fick spela in en platta 77 i Hollywood med musikerna från Toto då. Mm. Och det hade jag aldrig hunnit det om jag hade hakat på ABBA-tåget liksom och åkt runt, men det hade inte kunnat funka. Så att, och sen då hade jag bildat en grupp med Björn Isolin som heter Hörselmat som... Som reste runt i Sverige och i Europa också faktiskt. Vi fick hitta då nere i Tyskland och Schweiz och... Och sen jobbar jag också med radiojazzgruppen rätt mycket, och det blev otroligt intressant. För mig var det utvecklande att få spela med Carla Bley och Eje Thelin och Palle Mickelborg, sådana otroligt bra jazzmusiker. Så att jag känner att jag utvecklar min egen musikaliska sinne. Kanske på att jag hade gjort fram till min första platta, så hade, då hade jag varit sån, så att jag åkte med turnerade runt liksom. Jag turnerade med Klabbe och Björn Skifs 72 eller till sånt där. 71 kanske, jag kommer inte ihåg. Men den sista stora turnén jag gjorde, det var med Jerry Williams. Och då hade han en sidekick som heter Thomas Ledin. Som hade gjort sina två första plattor då, som jag var med och spelade på. Och då, men efter det, när jag sålde ju guld då, den första solplattan jag gjorde. Då kände jag att nej, nu, jag ska försöka behålla det här att både vara studiemusiker, för det kände jag att det utvecklar också. Så att jag, för att utveckla min egen musikalitet och inte binda fast mig med någonting stadigt så där att gå på rutin, utan hela tiden tänka nytt och få nya impulser och nya inspirationskällor och sånt där. Och spelade ju jättemycket med Björn Gisson Lind, och det var ju alltså att hans musikalitet var ju någonting som, ja, det var, jag brukar säga det på mina konserter också, det var som en lektion i musik varje gång man stod bredvid honom. Alltså en outsinlig, ska vi säga, improvisationsteknik, och hade nya idéer hela tiden. Och vi plötsligt så kunde vi bara starta någonting på scen utan att någon visste vad det var. Så bara, vi hakade på varandra liksom sådär. Det var som ett, det blev som ett Helan och Halvan par kan man nästan säga. Där han var Helan och jag var Halvan kan man säga då. Nej, men vi hade en otrolig fantastisk relation. Både personligt och musikaliskt. Så att det, och det tror jag man måste ha om man ska leva ihop och spela mycket med en människa. Att man måste ha personlig relation också. Man måste kunna ha ungefär samma tänkande i och saker och ting i verkligheten runt omkring, så att inte bara man snör in på musik. Och han hade verkligen var otroligt beläst och kunnig i allt möjligt sånt där.
Mm. Men där var det ju väldigt mycket instrumentalmusik liksom.
Ja.
Instrumentalmusik idag, det är ju typ techno bara, eller?
Ja. Alltså det,
för jag menar, alltså det var ju uppenbarligen stort liksom på, ja, på den tiden.
Ja.
Men idag finns det inte, eller har jag fel? Jag är bara oinsatt.
Jag tror att jag släppte nu i sommar, då samlade jag ihop lite grann från mina plattor själv och sen inspelningen jag varit med och spelat in. Och det släppte jag som, idag släpper man ju digitala skivor. Och den heter Summer Night Music. Och då plockar jag inspelningar, tre låtar som jag spelat in med Norrköpings symfoniorkester som var tänkt för delfinariet, men som försvann lite grann, så låg där, så jag sa då plocka den där. Och sen en låt med Bo Nilsson som var en av Sveriges största klassiska tonsättare, så här. Så han, det finns en lång historia, men vi kände, både Björn och jag kände Bo Nilsson väldigt väl. Och sen tog jag en låt som Håll mitt hjärta som jag spelade ihop, en organist som heter Marcus Varg. Alltså det finns, alltså, instrumentalmusik, det är väl bara att du, om du kopplar ihop det till Shadows och sånt, den typen av musik, så
alltså, hjälp mig och lyssnarna nu, vad är Shadows?
Shadows, Cliff Richard and the Shadows. Det var ju de som startade den här, ska jag säga, instrumental gitarr.
Är det lite surfpop?
Nej. De spelar vackra låtar, Hank B. Marvin heter gitarristen. Det var det som, bland det första som inspirerade mig. Det var, han spelade en låt som heter Apache, han hade så fruktansvärt häftigt gitarrljud. Han släpper låtar hela tiden, det märker jag ju. Och på den tiden på 60-talet man växte upp, då fanns det ju parallellt, det var ju många instrumentalgrupper som bara spelade instrumentalmusik. Va? Alltså jag är ju alltid intresserad med av för elgitarrmusik. Va? Och det, alltså elgitarr var ju otroligt styrmodligt behandlat på hela 60-talet, det var ju liksom inte ett riktigt instrument. Va? Men på 70-talet då. Och jag har ju aldrig pluggat musik, utan jag har pluggat, jag tog studenten 66 och skrev studentuppsatsen om Rachel Carsons Tyst vår, för då hade jag kollat in att jag gick ett väldigt bra plugg, Blackebergs lärverk, och vi hade lärarna tala om för oss att kritiskt granska samhället så där, så att man inte går på allting och sådär. Och jag tyckte den här boken, Rachel Carson, då förstod jag, vi lever över våra naturtillgångar, så det här är det har följt med mig hela tiden.
Aha.
Nej, men sen läste jag på universitet och sen då så...
Vad läste du?
Jag läste samhällsvetenskapliga ämnen, för att det var väldigt mycket, alltså det var ju embryot till den politiska rörelsen som började då. Så jag läste statistik, sociologi, statskunskap, nationalekonomi och företagsekonomi.
Mm. För det måste jag säga, det sipprar ju lite igenom när jag lyssnar på... För nu har jag tror jag har hört alla intervjuer med dig som jag har lyckats hitta. Liksom.
Okay.
Och det är, då är det som att det finns ett politiskt verkligen medvetande hos dig. Men som att det liksom ligger och lurar lite under. Man förstår att den där killen, han... Han kan sina grejer, men det är som att du inte liksom... Alltså du gör ingen stor sak av det.
Nej, jag vill inte hamna i ett politiskt fack. Va? Så fort man identifierar sig med ett parti eller någon religiös rörelse eller sånt där, så blir man ju klassad. Va? Och jag har försökt undvika det i alla år. Va? Men det är klart att jag är ju, att det här med miljön, det är ju liksom inget som någon kan undkomma. Vi sitter i samma båt allihopa. Sen, men kan vi förneka det, att det här händer inte? Det är många som förnekar att det här pandemin överhuvudtaget har fungerat. Va? Det är många som tror att jorden är platt. Det finns många uppfattningar. Men för att backa tillbaka till det här med instrumentalmusik, det spelade ju faktiskt hela 70-talet, så spelar man på radion väldigt mycket instrumentalmusik. Och 1980 skrev Björn då den här Brusa höger lilla å, som var den andra eller tredje mest spelade låten på Sveriges Radio, P4. Det som då var P4, Melodiradion hette det kanske då. Men jag tror att det finns idag, så tror jag att det finns ett sug på instrumentalmusik. Mm. För det är ju skönt att man kan spela musik som inte är förknippat med några ord, utan att man bara kan... Jag tycker det är skönt att höra en konsert, en violinkonsert eller pianokonsert med symfoniorkester. Det är underbart. Och jag ska spela nu på söndag 2 konserter med Sandvikens symfoniorkester. Det ska bli helt fantastiskt. Och plötsligt när man har varit borta från scenen nu nästan 2 år, så... Och den där konserten har legat och skjutits fram hela tiden. Och så pratade jag med dem igår, och det sitter alltså mellan 70-80 personer och repar på mina låtar. Alltså jag bara känner magen så här, fan, det här är ju, vad häftigt det här är. Jag får stå där och fronta dem, och jag har inte tagit en enda gitarrlektion eller läst, plugga på musikskolan och sådär. Men däremot kan jag ju då tala om för dig, som jag inte kom med i sommarprogrammet, att 74 eller 75 så blev jag uppringd av huvudläraren på gitarr på musikskolan, som heter Ralf Sandberg, som frågade, som hade insett det här, vi måste få in elgitarr på musikundervisningen på högskolorna. Och kan du vara med och tala om man nu ska ha som yrke på elgitarr, vad fordrar man då? Och då satt jag och Rune Gustafsson, och så var det 2 stycken till. Då satt vi och la upp, och Rune Gustafsson är också en sån där förebild för mig, jazzgitarrist, otroligt bra. Och vi hade samma bakgrund, för att han har också lärt sig själv. Va? Och jag har också lärt mig, jag har pluggat själv. Min mamma var pianlärarinna, så hon lärde mig lite grann om grunderna i harmonilära och sånt där. Och sen plockade jag ut själv och tonade låg på gitarr och sådär.
Ja, men du kan ju både läsa och skriva noter och partitur liksom.
Det kan, ja, partitur kan jag inte läsa. Nej, okay. Nej, det är alldeles för avancerat. Alltså jag kan ju, det var ju därför jag hamnade i studiosvängen, därför att jag hade ju ett... lite annorlunda sound kanske, lite mer... Jag hade ju då lyssnat in mig på Clapton och Jimi Hendrix och sånt där på 60-talet. Så det var ju den typen av gitarr jag spelade liksom sådär. Och jag kan väl säga, när det gäller notläsandet, så är inte jag är ingen nothaj. Men om jag får noterna och så sitter jag och tittar, och så kan jag plocka ut liksom hur ska den här vara och sådär. Va? Men... Alltså det som Björn Jisson Lind sa till mig vid ett tillfälle, att noter är bara ett stöd för minnet, Janne. Om du tror att du blir en bra musiker bara för att du kan läsa noter, så är det fel. Utan noter är bara det är som ett språk. Va? Så man kan inte bli en världsberömd författare bara för att man kan skriva bokstäver.
Ja. Alfabetet, ja.
Nej, precis. Det så är det med noter också. Så att men det är klart, det underlättar. Man lär sig mycket snabbare också. Och... Men så att det, därför jag kunde hänga med och kunde vara med också i radiosgruppen. Det var helt fantastiskt att sitta med där. Det är en sån där grej som inte jag pratat om så mycket, men det var, jag lärde mig otroligt mycket med de musikerna där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Men du, för jag är nyfiken på med instrumentalister vad de känner att de inte behärskar med sitt instrument. Men vad känner du dig begränsad med gitarren så att säga? Eller det kanske inte finns någonting som du inte kan
göra? Jag lär mig nytt hela tiden. Jag känner absolut inte att jag är fullärd, om du tror det. Det gör jag inte, och jag övar hela tiden.
Det gör det?
Jag har övat hela tiden.
Varje dag?
Nästan varje dag. Inte, om jag spelar, jag har en period där jag spelar mycket konserter. Jag gjorde en konsert i söndags till exempel. Det var 2,5 timmar lång. Jag stod själv och snackade och spelade hela tiden. Då känner jag att jag behöver inte öva dagen efteråt kanske. Men det jag gör idag, det är det att jag spelar nästan uteslutande musik som jag själv har skrivit eller som jag har varit med och spelat in. Då, Gärdestad och kanske några ABBA-låt och hela... Lite banankatalogen då, men det är ju en annan, det är liksom, den står lite utanför, så att ibland så spelar jag någon låt så där kanske från den repertoaren, men jag har just skrivit musiken till tre av Lasses filmer också. Då kan jag plocka någon från Hälsoresan. Jag skriver en låt som heter Rebecka Ström som jag är ganska nöjd med, som vi kan spela, så berättar lite historia om Electric Banana Band och vårt samarbete. Och vi träffades, Lasse och jag träffades ju 1963 första gången, så vi har haft ett långt liv ihop. Men vi har inte haft det kontinuerligt, utan de har, vägarna har korsats åt höger och vänster. Så där. Men det är otroligt att vi har kunnat, jag pratar med Lasse nästan varje dag, men i varje fall minst en eller två, tre gånger i veckan. Det gör vi. Lite bara höra stämma av hur har du det liksom och så där. Och sen skicka små meddelanden på mail så där, lite när vi ser små grejer och så. Mm.
Du som är liksom varenda por av dig är liksom musik på något sätt.
Ja,
det finns kanske några porer
som inte är musik. Ja, det finns lite annat också, men det är ju intressant. Ja. Musiken är ett... Det är för mig den överlägsta konstarten, det kan jag säga.
Ja, men den är ju mest direkt på något sätt. Men måste musik säga något för att vara bra?
Ja, det tycker jag.
Okay.
Det måste finnas ett budskap, och det har ingenting med teknik att göra, utan det kan vara, för att ta ett drastiskt exempel, B.B. King som spelar långa toner, bara vilar så här. Det är ett uttryck i sig, så att det... Jag har hört några, jag har suttit nära några artister som levererar. Jag glömmer aldrig mitt första möte med Cornelis i studion istället för vykort. Och då var jag mitt inne i den här, man sprang från studio till studio och spelade in med Anita Lindblom och Lilbaus och allt vad det var för någonting sådär. Och så fick jag då jag hade bara hört talas om Cornelis. Och de sa, du måste lyssna, måste lera med Cornelis, Janne. Ja, visst. Så där tänkte jag, Och så kommer jag då till Europafilm, jag glömmer aldrig det här. Och då är det jag, Rune Gustafsson, Red Mitchell, kontrabas och Sabu Martinez. Och så kommer Cornelis dit lite lugn och säger, ja, men jag tänkte jag skulle köra den här låten. Och så spelar han en akustisk gitarr. Och så skriver ner harmiserna och så sjunger. Jag bara, herregud, vilken grej. Och det är liksom... Det är ju första gången man hör en låt. Man är med i själva skapandet av en låt som... Jag bara kände vilken tyngd, vilken uttryck. Det var sån där... Det sitter kvar faktiskt väldigt djupt. Och även Barbro Hörberg var ju också med, hennes två sista skivor.
Just det.
Mm. Det var också sån där stark upplevelse. Och det är i studio, för det är ju ganska... Vad ska jag säga? Det är ingen konst, det är ingen konsertsal, det är inte så där, men där den artisten eller sångaren eller musiken spelar så där nära, då det är en, och man är bara sitter tätt, några få som sitter i samma rum och så lyssnar man på en fantastisk sång, en fantastisk text, och det berör ju. Det känner man det. Så kan man ju labba på hur mycket som helst och lägga stämmer och sånt där. Va? Men just det där närheten till, det upplever jag, det är fantastiskt jobb. Så jag går och lyssnar på konserter. Så där, men idag kan jag säga, jag går inte och lyssnar på så jättemycket konserter idag. Det gör jag inte.
Nej. Okay.
Gjorde jag förut, men inte idag. På 60-talet gjorde jag mycket.
Nu när jag har liksom dykt in i dig, och jag vet att du har massa förebilder. Jo, men det har du väl. Det finns gitarrister som du liksom ser upp till och sådär. Vill du nämna några?
Ja, alltså den som jag spelade nära, det var ju Rune Gustafsson som jag, och jag bara liksom, vilken improvisationsförmåga, vilken teknik han hade. Han var ju liksom sådär, och lugn och avspänd sådär, så jag gillar ju honom jättemycket. Sen det första som jag egentligen, alltså det första jag hörde då som hade väldigt lite ståltråd sound, det var Hank B. Marvin då liksom. Men sen hörde jag snabbt Clapton som jag tyckte var kul. Sen hörde jag Jeff Beck, och Jeff Beck följer jag med fortfarande, han är ett år äldre än jag. Sen hörde jag ju då Jimi Hendrix några gånger, och det var också en upplevelse, även om han gjorde väldigt mycket tricks. Han kunde spela med gitarren på ryggen så här, och det var ju väldigt, och spela med tänderna kunde han också. Det gjorde jag några gånger, jag måste se om man kan spela med tänderna så här. Det var ett trick som han gjorde, men
det känns som att det finns bättre sätt att spela på än med
Ja,
tänderna.
Det mera, men det var lite show-off grej så där, va? Det såg jävligt kul ut också. Så att, men sen så, det pratar man inte så mycket om idag, men jag såg ju, jag försökte testa själv att spela med tänderna. Så. Det ger inte så mycket, kan jag säga. Det är mer en visuell grej. Men sen gillar jag Pat Metheny, tycker jag är fantastisk musiker, och som skapar musik och skapar atmosfär, skapar stämningar. Det imponerar på mig. Alltså att när man, det är inte bara gitarrspelet, utan det är en färg, en klangfärg. Det är en atmosfär runt en stämning. Man lyssnar på hans musik, så kommer man in i ett mood som är behagligt. sköljer över sig så här. Det är skönt. Och sen ja, det är gitarrister. Och sen
Carlos Santana då?
Jo.
Du har nämnt honom någon gång i alla fall.
Ja, jo då, jag har lyssnat på honom också. Men kanske inte riktigt att jag fäst mig riktigt vid den. Inte riktigt så där. Det är i så fall Larry Carlton.
Okej.
Okay. Som...
Ja, nu är det namn som går över huvudet på mig kanske.
Ja, ja.
Men det låter ja. Också som att just, för jag tror att du nämnde just Santana som ju, liksom, som ju kanske är ett lite mer publikt namn än många av dem du nämner nu. Men och då var det ju bara sådär att du hade hört, ja, men det är ganska coolt för att han spelar så långt upp på halsen liksom.
Ja, men då vet jag precis vad du menar. Det var när Björn Jonsson Lind hade gett med noterna på en låt. Vi hade gjort fusionmusik under hela 70-talet och sen 80 då så skulle han skriva musiken till en film som heter Barnens ö som Kai Pollak skulle göra, men det skar sig mellan Kai och Björn så det blev ingenting med det. Men
och du vet fortfarande inte varför det skar sig.
Han sa det.
Kai då? Kan inte...
Jag har frågat Kai någon gång. Nej, det var ju, det är ju så där ibland. Man sitter och pratar länge och sen så nej, vi funkar inte. Liksom, det är sånt som händer. Jag vet inte. Men i vilket fall som helst så hade Björn gett mig noterna då på en låt och så ringde jag upp Björn och så frågade jag hur tänkte jag ska spela på den här? För jag såg att det här var inte den där fusion-musiken vi brukar spela utan det var en helt annan typ av låt.
Jag räcker upp handen och säger, det får du klura ut själv.
Just precis.
Sa han.
Ja, exakt.
Och det var Brusa högre lilla.
Ja, och då hade jag, precis då hade jag hört Santana på radion och hörde hur högt upp han spelade. Så, för Björn har skrivit melodistämman en oktav ner mot vad jag spelar. Så jag tänkte jag flyttar upp där en oktav och lär mig den. Och det är liksom så här, jag är inte så pass bra att jag kan sitta och ta prima vista, alltså läsa av direkt, så här ska jag spela, utan jag pluggar in den så att jag gör bends på vissa toner och böj. Och just melodistämman på Rusa höger lilla å, det är inte givet, det är ganska, det är liksom ingen blueskala, utan den är skriven på ett lite annorlunda sätt, så den där måste man plugga in liksom, så lära sig.
Nu kan det ju vara så att det är lite ostämt och sådär, men om jag skulle plugga in den där fänden, skulle du kunna spela den för mig då?
Spela?
Ja, Brusa,
ja, det skulle jag kunna.
Det skulle vara jättekul.
Ja.
Vi ska se. Jag trycker in den här så vi får lite ljud också. Är snabbt okej? Ja.
Gud vad härligt. Hur många gitarrer har du?
15, 16, 17. Så jag vet inte, jag har inte räknat efter. Liksom.
Det är inte hundratals? Liksom.
Nej. Jag är ingen gitarrsamlare. Nej. Jag skaffar gitarrer när jag behöver... Om jag behöver något sådär. Så att, jag har de gitarrerna som jag använder. Liksom.
Men när du reser runt liksom, och spelar, du har väl ändå mer i... Ett par eller?
Nej, jag chansar på en gitarr idag. Speciellt om jag ska flyga. Men det är klart, ibland så tar jag med en extra gitarr. För just de här larvena, om jag drar en sträng så är det otroligt komplicerat att byta. Det stämmer ur sig totalt. För det sitter fjädrar som gör att det stämmer ur sig direkt. Jag kan inte kompensera med på något sätt utan jag måste byta strängen igen. Mm. Så att, och då kan det ju vara bra att ha en reservgitarr med sig.
Det låter ju smart. Ja. En grej som jag tänker är väldigt tydligt med dig är ju att du verkar liksom ha en härlig självdistans. Du tar inte dig själv på världens största allvar. Eller vad ska man säga?
Alltså, ibland så tror jag... Alltså, det finns ett ord som inte jag gillar. Gitarrhjälte. Det finns inget hjältemodigt i mitt liv överhuvudtaget. Det gör inte det. Mm. Att jag lirar gitarr och folk gillar det jag gör, det uppskattar jag. Jag är väldigt tacksam för det. Men jag tror inte att jag är någon övermänniska bara för den sakens skull. Det är inte, så är det ju inte. Ibland kan man bli ryckas med och vad heter det? Bli försvinna bort. Jag tror att man är att det är så. Alltså jag tror att jag har sett det vid några få tillfällen att man kan, och det tror jag, då är jag ute på hal is, tror jag.
Mm. Men apropå det här med självdistansen då, du har liksom aldrig känt att, jag menar, att du har flutit iväg då rent, alltså att du har trott lite för mycket om dig själv?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag känner. Jag tror också att jag hade en fördel av att jag upplevde hela 60-talet. Det var ju med lite popgrupper så där, man skulle få stjärnstatus, man skulle ha idolkort och fanklubb och sånt där skit. Och jag bara känt, det här, vad gör här? Det går ju inte. Det går ju inte att tro att man är något mer än någon annan. Det har jag aldrig. Det finns inte i min värld i varje fall.
Nej. Men innan vi går in på succémomentet, frågor du inte fått förut, så tänkte jag bara fråga. Din musik kommer ju liksom, jag menar, du har ju spelat med otroligt många människor, och tyvärr är ju många av dem bortgångna idag.
Mm.
Men musiken lever kvar.
Mm.
Och så kommer det ju troligen bli den dagen du viker in hovarna också. Ger det dig någonting liksom?
Jag försöker undvika de tankarna, om jag ska vara riktigt ärlig. Det, okay. Jag är för mycket närvarande nu, känner jag att jag, då dyker upp de där tankarna, men jag försöker slå dem i huvudet, för att känna att det är inga bra. Det är inga konstruktiva tankar det här, utan fortsätt gärna som du har gjort.
Mm.
Så tänker jag då.
Ja.
Det tar jag över.
Men vet du vad? Det är väl en superbra livsfilosofi, tänker jag.
Mm.
Jag vet inte, för det är många människor i både min närhet och utanför, givetvis, som tänker mycket liksom på döden. Och jag har... Okej, okay, jag känner mig dödlig mer nu än jag gjorde för 20 år sedan. Men samtidigt så, precis som du säger, det ger ju ingenting.
Jag har ju spelat på väldigt många begravningar, kan jag säga då. Även på mina närstående. Björn Gisson Linds begravning och Ted Gärdestads begravning. Hela Gärdestads familj, hans pappa, hans mamma och Kenneths begravning också. Så det är klart att tankarna finns ju där. Men jag söker inte upp det.
Nej.
Och det var någon... Jag spelade på en begravning bara förra veckan, och då sa den, jag spelade ihop med en kille då som heter Jonas, och då sa han att han livnärde sig lite grann på begravningar. Det var något som, och det kan jag förstå, folk vill ju ha fin musik, och han är otroligt skicklig och duktig så där. Men jag sa det, jag söker inte upp det där. Men ber någon mig om att jag ska, att då känner jag det som ett hedersuppdrag, att det är den sista önskningen. Och det finns ett, jag har gjort det i många olika sammanhang, men det var en grej som stack ut, och det var att jag först fick ett samtal som frågade om jag spelade på begravningar, Janne. Ja, så det har hänt. Det samma där, jag söker inte upp det, men det är klart att jag kan göra om det är någon som ber mig, sa hon speciellt. Och så sa jag också, och det genomgår att jag gör det i så fall bara med den musiken som jag är förknippad med. Alltså låta som jag har spelat eller skapat eller skrivit själv eller så. Att det var in något speciellt önskemål om något stycke som någon vill ha, då säger jag att då får du ta en annan gitarrist, för att det finns så jättemånga som är jätteduktiga. Men om det är någonting som jag har varit med och skapat, som Brusa höger lilla, och det är många som har lyssnat på den som tycker att det är en otroligt vacker låt som Björn Gisson Lind har skrivit. Då. Så då, ja, visst kan jag komma och göra det. Mm. Men då först blev jag kontaktad, och sen så blev jag kontaktad igen av en kvinna, och det visade sig att det var hennes mamma som under sin levnad, sina sista dagar, hade hennes största önskan var att jag skulle spela på hennes begravning.
Mm.
Och då sa jag visst, och sa hon, det är en borgerlig begravning och det får inte vara någon officiant, det är bara din musik. Hon har varit och lyssnat på det. Då frågade jag, kände jag din mamma, eller har jag haft någon relation med henne? Det kan, alltså, man, klart, man träffar ju många människor, det kan ha varit någon kort relation sådär. Nej, det tror jag inte, sa hon. Okej, så men det är klart jag kan göra det. Jag hade ju lovat det också, så att jag hade gått fram till henne att jag lovat att jag skulle göra det. Ute i tv, och jag kommer dit, och det är bara en urna där. Och det kommer, det är ingen präst, ingen officiant, ingenting, utan, och så kommer det bara en 30-40 personer som sitter där, så vilt främmande för mig. Men då hade de ställt upp ett porträtt på den här kvinnan, så jag tänkte kanske att hon inte, dottern inte visste att jag, om jag träffat henne, så gick fram och kikade på porträttet. Men det var en vilt främmande, men jag aldrig, i alla fall inte, och jag känner inte igen namnet, ingenting, men jag tyckte det var otroligt att jag har, att hon har tagit intryck av det jag har gjort. Jag sa, det känner mig otroligt ödmjuk och hedrad inför det. Så att jag försökte ju verkligen göra det bästa jag kunde. Men då kände jag också att jag kan ju inte bara stå och spela och inte säga något. Så jag kom ihåg att jag sa, jag plockade bara i huvudet så där. Jag sa någonting om musiken och så där. Och jag känner mig tacksam att Ulle, eller vad hon hette, jag kommer inte ihåg ens vad hon hette för någonting, att hon har bett mig att spela. Jag ska göra vad jag kan för att skapa det hon, jag förstår att hon önskade som sista stund. Och sen packade jag ihop och åkte hem. Det är en otroligt stark upplevelse. Det har hänt några gånger till, men det, just den är, står ut.
Jag förstår det. Hör du, nu är det dags för frågor du inte fått förut. Succémomentet. Vad är det i alla dina högar hemma?
Vad det är? Minnen.
Okej. Okay. Är det gamla noter och
no, böcker, tidningsklipp, ja.
Vem tycker du att landslagstränaren Janne Andersson borde äta lunch med? Det var den svåraste frågan du har fått.
Ja, jag vet, för att det är en svår fråga, för att jag vet att han, det har nämligen hört att han inte är så intresserad av musik.
Okej. Okay.
Har sagt vid ett tillfälle. Jag skulle tycka det var kul och intressant. För jag tror det finns, att sätta ihop ett landslag i fotboll till exempel, det är som att sätta ihop ett band, att göra ett band, att man skapar det, alltså, och jag tror att han tänker att man kan plocka de bästa, skickligaste musikerna på varje instrument. Det blir ingen bra musik. Jag tror att det är likadant om man ska plocka ihop ett bra fotbollslag, att ta de bästa då som är stora stjärna. Alltså det funkar, jag tror inte. Det gäller att hitta, alltså det finns ju musiker i också som man kan ta med den pianisten, så vet man att han kommer styra hela orkestern, och det, han kommer skapa rädsla för den. Basisten vågar knappt ta en ton om han ska sitta med. Du vet, det finns interaktioner och sånt där, så det är ganska intressant. Det är därför jag paralleller med musik och idrott. Det finns många sådana paralleller.
Det kan bli en lunch mellan Janne och Janne helt enkelt.
Kanske.
Vad har du i fickan, Jan Erik?
Jag har en kam, pennor och nycklar.
Ja, okej. Okay. Ja. Är det någon som någonsin kallar dig för Jan Erik?
Nej.
Nej. Inte ens på vårdcentralen?
Nej.
Jan Erik?
Nej.
Nej. Utan...
Janne, ja. Det är bara Janne. Men det är bara min mamma sa alltid Jan då. Min pappa också.
Okej, okay, så du är Jan, inte Jan Erik.
Nej.
Nej. Det var bra att vi redde ut det. Men du, med det så säger jag tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Ja, vad kul. Tack så hemskt mycket. Vad kul det var. Vad jätteroligt.
Eller hur? Ja. Det var supermys. Det här får vi göra om.
Ja, absolut.
Janne Schaffer, och om man inte får kalla honom för gitarrhjälte så åtminstone vill jag säga superlegendar. Och norska dokumentären som avhandlades är gjord av Jarle Eskedal och den heter Jag mötte Janne Schaffer. Sevärd frågetecken? Ja, utropstecken. Sväng utlovas även där. Och apropå att läsa som jag gjorde med Janne Schaffers bok, ja, då kommer jag liksom osökt att tänka på en annan bok. Just det, jag har ju skrivit den som släpps om exakt en vecka. Den heter Törst, och vill du beställa den i förväg så ligger en länk i avsnittsbeskrivningen, och det skulle göra mig glad, minst sagt. Då återstår bara att nämna Acast, Carl Birgersson, Kristoffer Triumf och Saga Markula, ja det var i bokstavsordning, som är de som allra mest jobbar med att få ut värvet i dina öron. Och så skulle jag vilja avsluta med en snutt av Janne Schaffers otroliga komposition Norrland. Vi hörs snart, kram. Thank you.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbärg på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.